För det första är det viktigt att du säger ja till makten. Om man aldrig vågar att släppa taget, hoppa ut över stupet, sikta framåt mot sina drömmar, då kommer det inte hända någonting.
Nej.
Så det måste man göra. Så att det är väldigt mycket att göra. Men jag är rätt så här, jag brukar säga att jag är både ur- och skurfeminist, men jag är också feministoptimist.
Mm.
Jag är väldigt övertygad om att det kommer gå rätt riktning. Mm.
Ja, visst är det härligt att höra att Birgitta Olsson är en feministoptimist som tror att vi är på väg i rätt riktning. Hon jobbar ändå med de här frågorna och kan extremt mycket om dem. Dessutom ska hon snart flytta till Washington och jobba under ingen mindre än Madeleine Albright, bland annat för att öka kvinnors inflytande i politiken, vilket jag tycker känns tryggt. Det här är ett avsnitt om att våga utmana makten. Att vi måste sluta curla männen. Och vikten av att prata om att allt kanske inte alltid är en dans på rosor. Men vi pratar såklart också om duktiga flickor. Eftersom Birgitta skrivit boken Duktiga flickors revansch. Som jag tror att många av er är bekanta med. Jag har sagt det förut och med risk för att bli tjatig så säger jag det ändå igen. Om du gillar podden och lyssnar via en iPhone så får du gärna ge podden det betyg som du tycker att den förtjänar i podcasterappen. Sen får ni såklart gärna prenumerera så att ni inte missar väldigt spännande avsnitt som kommer under sommaren. Jag är så himla glad att just du lyssnar. Men det är dags att vi drar igång veckans avsnitt där vi får lyssna till ingen mindre än Birgitta Olsson. Det är bra. Men det här blev en bra början på avsnittet, för nu är vi igång här.
Mm.
Säger vi hej och varmt välkommen till Birgitta Olsson som jag nu pekar in i micken här.
Tack så mycket, Fanny. Mm.
Jättekul att ha dig här. Du har ju varit lite av en så här målgäst för mig. Du har ju kommit upp några gånger i mina tidigare avsnitt från andra gäster som har nämnt dig som en förebild och sådär.
Ja, blir alldeles varm i hjärtat.
Nu blir alldeles varm i hjärtat. Och så måste du luta dig närmare in i micken.
Det måste jag göra, absolut.
Nej, men du har kommit upp några gånger och därför så är det klart att jag vill ha med dig här.
Mm.
Du har ju skrivit din bok Duktiga flickors revansch, men den ska vi prata om lite senare.
Mm.
Du har ju en bakgrund inom politiken, Liberalerna, eller hur?
Stämmer.
EU och demokratiminister, eller hur? Eller?
Stämmer också.
Ja, du ser vilken koll jag har. Och sen är du en sån här senior kommunikationskonsult på Prime.
Just det, det är jag i ungefär 20-talet dagar till.
Ja, men precis, för du har ju fått ett nytt jobb här.
Ja, jag ska om när viruset och när visumet tillåter så ska jag flytta till Washington, USAs huvudstad, och börja jobba för NDI som är, kan man säga, demokraternas internationella institut. Och det ska bli jätteroligt.
Under Madeleine Albright.
Just det, det är en dröm som blir sann.
Ja, men du är lite av en så här feministisk ikon på något sätt.
Det är stora ord.
Ja, men alltså du har ju blivit det.
Mm.
Är inte det mycket av din identitet liksom?
Ja, ikon kanske inte är så mycket av min identitet, men...
Nej, men alltså det här med feminism
ja, men
är
absolut,
ju en jättestor
del. Men absolut, jag tror också att... Jag kan vara stolt över mig själv när jag tittar tillbaka på dem. Det var ju nästan 25 år som jag var aktiv i svensk politik för Liberalerna på nationell nivå. Så kan jag tycka att ibland var jag ganska lite av politikens Madonna på något sätt, att jag lyckades förnya mig väldigt mycket. Alltså jag var sant till de ideal jag hade. Jag drev väldigt mycket samma frågor under hela min politiska karriär. Allt ifrån då feministiska frågor till globala frågor till hbtq-rättigheter till öppenhet mot omvärlden. Men, så jag hade ganska mycket samma åsikter, men jag lyckades på något sätt alltid under de här åren att bli inbjuden och få vara med i samtalen. Så att jag lyckades, jag hade nog en viss politisk kvalitet får jag säga.
Ja, och vad liksom kommer ditt driv för de här frågorna, de feministiska frågorna, var kommer de ifrån?
Nej, men det har nog funnits väldigt tidigt. Jag brukar säga att det är få, tror jag, unga tjejer som växer upp som har en pappa när man är liksom i de tidiga tonåren som verkligen uppmuntrar en att kalla sig feminist och leva som feminist. Och det hade jag. Mm. Jag tror det präglade mig otroligt mycket. Jag är ensambarn. Och jag växte upp i en familj med en pappa som liksom både diskade och diskuterade. En pappa som jag aldrig någonsin har hört säga ett nedlåtande ord om kvinnor han känner eller kvinnor i allmänhet. Alltså att verkligen ha den här fulla respekten hemifrån, att bli trodd på såklart både av mamma och pappa, men att se jämställdhet så tidigt i ens liv, det tror jag är jätteviktigt för barn som växer upp. Jag tror det präglar oss enormt mycket att få det, och det var nog mycket. Och sen var väl jag väldigt så här lillgammal när jag växte upp också. Jag tittade mycket liksom på såna här tv-serier som var liksom för mycket äldre personer och reagerade mycket på orättvisor, oavsett om det var förintelsens fasor till slaveriet, till kvinnorätts, rösträttskampen. Jag blev väldigt engagerad av sånt, också i populärkulturen. Jag minns när jag såg den amerikanska dokusåpan, eller tv-såpan Dynastin, som ju gick. Och då var det första gången, då var det en homosexuell karaktär i filmen som blev väldigt illa behandlad. Det var sådär, det verkligen sattes hos mig på något sätt att jag tyckte att det var så fel att folk kunde frakta honom och hur han tvingades leva i en livslögn för att han inte fick vara den han var.
Du har liksom alltid haft någon form av rättspatos.
Ett stort rättspatos. Och jag känner igen i min äldsta dotter Stella nu, som är 9 år och fyller 10 i sommaren. Hon sa det idag på morgonen att snälla, kan vi inte kolla klart på Miss America ikväll? Den här nya tv-serien om den amerikanska feministkampen. Mm. Och hon har varit med och tittat lite med mig och tycker att den är superspännande. Så att det är roligt också.
Den har jag missat, det måste jag kolla på.
Den är på HBO, den är fantastisk. Ah, okay. Och otroligt, det är historia mitt framför ens ögon.
Men det är ju intressant nu när vi pratar om barn och att man har tidigt rättspatos. För du har ju precis släppt en ny bok. Nu glider vi in lite snyggt på det här.
Du glider in, absolut. Du är som värsta radioövergången.
Ja, det blev ju superbra. Men du har ju skrivit den här, nu ska vi se om jag säger rätt, men lev som du vill, 10 svenska kvinnor visar vägen.
Wow.
Nej, kolla vilket min...
Där satt du då, rakt av.
Ja, jäklar vilken koll jag har, vet du.
Ja.
Och det här är ju en barnbok. Och jag tänker så här, för det första titeln, hur kommer det sig att ni satte den på en barnbok? För det första man tänker är ju inte barnbok, tänker jag.
Nej.
Eller har jag fel?
Nej, det började faktiskt väldigt, kan man säga, märkligt. Jag skrev den här första boken då, Duktiga flickors revansch, 2017. Mm. Och redan då, samma år som den kom ut, i december 2017, så tågade jag upp till Bonnier igen och sa att nu vill jag skriva en barnbok istället nästa gång. Så alla var nog lite förvånade, men de sa okej, okay, nej, men då gör vi det. Och då var det faktiskt en helt annan typ av bok som jag hade i mitt huvud de första månaderna. Mer som en berättelsebok. Men sen bara, det tog i början av då 2018, så kände jag att det hade kommit en ganska stor, kan man säga, bokserie av internationella böcker om då kända kvinnor i världen. Men jag tyckte att det fattades någonting. För att de handlade ofta om, det var bilderböcker för ganska små barn som vejde liksom för, man pratade inte om orättvisor och var det någon slags sorg och skam i ett barns liv som präglade den kvinnan som vuxen. Så det kunde vara så att Anne Frank sitter på vinden på ena sidan av boken, i nästa sida så är kriget över och man förstår ingenting vad som hänt emellan. Och man lägger väldigt mycket liksom börda och ansvar på föräldrarna att berätta. Och sen fanns det de här böckerna om rebelltjejer som ju var för kanske lite mer som faktaspäckade, mer som man gör ett skolarbete, men inte så mycket berättelser. Så då tänkte jag att det finns någonting som behövs för de här barnen, flickorna och pojkarna emellan. Och då kom den här liksom bokidén till. Och sen tänkte jag också, om jag ska vara lite så här cynisk, jag tänkte också att skriva en barnbok kommer inte ta lika mycket tid som att skriva en
det
bok
var inte
för
riktigt
vuxna.
Sant, va?
Det var inte sant, kan jag säga, utan det var mer komplicerat. Men otroligt fint att få jobba också med Lina Bodén, som är en enormt briljant illustratör, som jag tycker väldigt mycket om, att hennes fantastiska bilder. Vi var ett helt, kan man säga, kvinnoteam bakom den här boken. Ulrika Caperio, som är redaktör på Bonnie Carlsen, och Stina Cetreo, som var, kan man säga, redaktör för boken och med flera. Så det var ett helt team som liksom verkligen gjorde boken.
Och vad är liksom vikten av att prata om de här sakerna med barn? För du berättar historier om historia och utmaningar som de här kvinnorna har mött, eller? Om jag har förstått det rätt.
Ja, men alltså det handlar mycket om, jag tror att Ibland matas vi kanske också i den slags feministiska rörelsen med väldigt enormt viktiga, starka förebilder. Men där man tror att allt har varit en dans på rosor hela tiden. Mm. Att det har varit så lätt för väldigt många kämpar. Och skrapar man lite på ytan så är det ju lite grann som det här gamla latinska uttrycket per aspera ad astra, genom svårigheter mot stjärnorna. Och det var väl det jag ville visa också, att människor som vi kanske har sett på Hollywoodscenen eller som har varit starka aktivister i Sverige eller författare som Astrid Lindgren eller Selma Lagerlöf har ju haft ganska ibland svåra och ganska ibland solkiga, såriga livshistorier också.
Mm.
Att behöva lämna bort barn för att man var ogift och födde barn när man är ganska ung. Att uppleva kanske psykisk ohälsa i familjen. Att upptäcka allt från barnäktenskap till välja tragedier.
Mm.
Och det tycker jag att det är viktigt att se. Och kanske också kan vara en tröst till barn som lever, som har tagit trassligt hemma. Att se de här, att det finns alltid vägar ut och vägar framåt.
Mm. Det är så intressant att du säger det, för det här är ju liksom hela grunden till den här podden som jag har, Fannys förebilder. Att lyfta förebilder som pratar om, i det här då forumet, så är det ju utmaningar vi möter som kvinnor. För jag tycker att det är så viktigt.
Verkligen.
För jag kan också bli ganska frustrerad utav det där att man alltid pratar om att folk är så bra jämt.
Mm.
Det blir ju ouppnåeligt på något sätt.
Nej, men så är det ju inte. Och det är också så att man behöver få liksom lite sådär, ibland livstörna, både liksom privat och i sitt yrkesliv, för att kunna liksom finna den man är som människa.
Ja, det är superintressant. Vad är vikten av kvinnliga förebilder? Vad tycker du
är? Jag tror att det är absolut jätteviktigt. Sen är det ju inte så att det alltid är så att ens förebilder måste vara en kvinna. Jag ska berätta en grej. Jag var med i, det här var nog för 15 år sedan, så var jag med i TV4 på ett program med Maria Pia Boethius, som är ju känd vänsterdebattör på den liksom feministiska fronten. Och då satt vi liksom i soffan efteråt när vi var klara med vår diskussion, och det var liksom ingen debatt bland oss utan mer ett samtal kring hur Gudrun Schyman behandlades och hur kvinnor då i politiken porträtterades. Nej, men så pratade om det här med systerskap, och jag sa det att jag kan tycka att det är svårt ibland.
Mm.
För att ibland finns ju män som är mera liksom riviga feminister och står upp mera än vad en del kvinnor gör.
Mm.
Och då sa hon en bra sak som jag har tagit med mig, att vara lojal mot andra kvinnor tills de bevisar motsatsen.
Mm.
Och det tycker jag var ganska bra, att kunna se liksom när en person blir attackerad för att hon är kvinna.
Mm.
Och att det, att kunna se liksom de här strukturerna, det hjälper väldigt mycket.
Mm.
Också när man söker efter liksom förebilder och så.
Mm.
Men jag tycker att det är viktigt, och jag tror också att det är Walt Disney sa någon gång att if you can dream it, you can do it. Det är mycket lättare att drömma om saker om man ser att människor som ser ut som en själv eller är som en själv har nått de här drömmarna.
Mm.
Annars tror man ju kanske inte att drömmarna är för en själv utan bara för andra.
Nej. Men nu var du inne lite på systerskapet. Mm. Och jag vill bara så här lyfta den frågan. Mm. Vi ska inte kanske fördjupa oss för mycket i den. Men det finns ju så dubbla bilder av systerskapet som ofta kommer upp i den här podden och i mina sociala medier. Att vissa tycker att kvinnor stöttar varann supermycket.
Mm.
Och andra upplever att kvinnor är mycket hårdare mot varandra.
Mm.
Vad är din upplevelse av det?
Jag tycker det är en jätteintressant fråga, och jag kan väl känna lite, och då, när jag skrev den här boken, andra boken då, Duktiga flickors revansch, så tittade jag mycket på forskningen kring det här, och där brukar man ju säga att det behövs ofta en viss kritisk massa av kvinnor eller av män, alltså det underrepresenterade könet på en arbetsplats för att det ska bli förändring.
Mm.
Och det tror jag är ganska, stämmer rätt mycket, att det kan vara ibland väldigt svårt om man är få personer, för då tävlar man väldigt mycket om samma uppdrag.
Mm.
När jag var ung, innan jag började med politiken, så jobbade jag som ledarskribent ett par år. Och då var det väldigt få kvinnor i den branschen. Och jag visste ju liksom att jag tävlade inte om det här sommarjobbet mot Svante eller Christer eller Sven. Utan jag tävlade mot en annan ung tjej ofta.
Mm.
För det fanns liksom en plats för en yngre person, liksom då, ung kvinna. Och då klart att det blir mycket mer liksom, förstår du, konkurrens på ett annat sätt. Nu är det inte så, nu har branschen blivit mera, kanske inte alla men en del. Men det tror jag också skapar mycket mera ett slags patriarkat, kanske kan spela ut kvinnor mycket mera mot varandra.
Mm.
Sen tycker jag inte heller att man ska liksom överdriva det här, att det är så mycket liksom mera motsättningar mellan kvinnor än vad det är mellan män eller mellan män. Men jag har väl också genom livet liksom träffat på en och annan, vad jag kallar det för curlinggumma, de här som i curling, när man sopar framför killarna så det ska gå lättare för dem att komma fram, och sen är väldigt snabba på att sopa undan deras misstag, och jag har liksom aldrig förstått riktigt
den grejen. Men vi har väl blivit, män är ju bättre på att dunka varandra i ryggen, och så har kvinnor också blivit
Det man hakar på det vinnande tåget.
Nej, men jo, lite. Men där man dunkar ju den som har makten i ryggen, tänker jag.
Jo, och det har väl jag kanske då alltid haft väldigt svårt för att göra. Och det är jag väldigt glad för hos mig själv som en egenskap jag haft sedan jag var barn. Faktiskt både vad gäller partners och liksom i politiken och i andra uppdrag. Att jag är väldigt ointresserad av att behaga.
Mm.
Det har aldrig varit viktigt för mig. Mm. Det är liksom det här som många... Ibland kan vittna om att folk förändras när det kommer in. Men i ett rum, hur dynamiken är, vilka som är där. Utan jag har alltid varit ganska... Jag är inte så intresserad av att liksom...
Bli älskad av alla.
Nej, det har nu gjort att jag orkat ta en hel del kanske strider i politiken också. Att jag inte har det. Jag är inte liksom någon isbitskvinna. Men jag blir också sårad och jag kan bli ledsen och sådär. Men jag är inte så mån om att alla måste älska mig hela tiden.
Nej, men... Nu kommer vi in på det och du pratade om det också. Vi gör så snygga övergångar här idag. Jag känner
jo, du ser det.
Men,
du är ett proffs.
Jag vet inte. Men du har ju varit inom politiken.
Mm.
Och vi ska ju prata om det.
Ja.
Din bakgrund inom politiken. Men vi ska börja med ditt nya.
Mm.
För jag tror att det också kommer bli en snygg övergång framöver här då. Ja. Ditt nya uppdrag. Så nu får du säga...
Mm.
Nu får du säga vad det är du ska jobba någonstans.
Ja.
Så jag har försökt att komma ihåg det, men jag kommer inte ihåg exakt det. Så berätta, för du ska till Washington.
Ja, och jag lämnade ju politiken efter men som sagt, nästan 20 år då på nationell nivå som riksdagsledamot och ja, minister och sådär. Hösten 2018 efter valet. Och sen flyttade jag till Oxford ett år på grund av min makes arbete på universitetet. Och då ägnade jag det året mycket liksom kring att tänka men vad jag ville göra. Och då lärde jag mig en sak som jag tycker är väldigt viktigt för lyssnarna att ta med sig. Och det har alltid varit en sån här, kanske mitt hjärta har bultat mycket för det. Men då lärde jag väldigt mycket om att jag vill vara i miljöer där jag trivs. Förstår du? Att det är väldigt viktigt för mig att hamna i sammanhang där jag känner att både min den här, som jag pratar om i Duktiga flickors revansch, den här inre kanariefågeln får kvittra. Att man känner att man kan få vara den man är och att man bidrar och att det är en bra miljö liksom, där man trivs. Så då blev jag väldigt känslig för att var ska jag hitta det? Och så gjorde jag massor med saker. Jag skrev den här barnboken och skrev och jag har varit i kommunikationsbranschen ett tag. Men jag kände väl att jag ville kanske ut i världen igen. Jag ville hitta liksom, den här meningsfulla positionen och jag ville hitta ett uppdrag där... Det jag liksom inte blev beroende av förstår du, andra människors välvilja på något sätt. Utan att det var mycket meritokrati som stod i centrum. Att jag fick ett uppdrag liksom där, inte för att någon hade hjälpt mig till det. Eller för att, förstår du, eller som det är politiken ibland att få bli utnämnda till olika, om de hållit sig väl till olika poster. Utan mer att nu söker jag ett öppet jobb i en öppen konkurrens. Och så fick jag det här jobbet då. Det jag ska göra är att i USA så är det så att de två stora partierna, republikanerna och demokraterna, har varsitt, kan man säga, stort internationellt institut. Där de liksom jobbar med kontakter med olika partier världen över, med mycket med biståndsfrågor, demokrati, kvinnors rättigheter. Att stötta liksom en demokratisk utveckling. Och jag har gjort en hel del saker för demokraternas institut under många år. Och då tyckte jag det var så härligt när jag såg den här annonsen att det dök upp ett jobb i Washington som var ganska politiskt och mycket liksom att få chansen att få utveckla, få göra roliga stora projekt där man verkligen gör skillnad för människor. Så att jag ska vara chef för en avdelning som jobbar mycket med demokratistöd till politiska partier, till feminister i olika länder, till aktivister och utforma liksom program hur man kan... Hur man kan göra världen lite friare och lite mer feministisk och bättre.
Ja, och
så det är ju ett väldigt härligt uppdrag.
Ja, och liksom du ska hjälpa kvinnor att ta sig fram inom politiken.
Ja, vi har i och med att Madeleine Albright är ju våran, hon är ju chef, hon är ju, kan man säga, hon är ordförande för styrelsen för då det här National Democratic Institute och hon har ju alltid brunnit för de här frågorna väldigt mycket, vilket har präglat organisationen. Så att hon har det program som handlar om att stötta kvinnliga politiker i olika länder, att göra det enklare att kunna ta sig fram på ett bättre sätt. Så att det kommer vara en jättestor del av uppdraget. Så att det känns väldigt spännande faktiskt. Jag försöker onboarda mig, som man säger på amerikanska nu här, från digitalt från Stockholm.
Ja, men precis på nätterna liksom.
Ja,
det, andra
det är
tider.
Väldigt jobbigt kan jag säga. Jag hade en väninna en gång som jobbade på ett företag i Paris och hon jobbade både mot marknader i Japan och i USA. Hon var väldigt trött kan jag säga. Och nu har jag bara halva den delen, men det är en utmaning faktiskt. Så att det vill man ju så mycket. Och man vill ju lära sig och man vill...
Göra ett bra första intryck och
ja, det,
allt
det,
möjligt.
Ja, det är jättemycket. Men det är förmodligen, förhoppningsvis, när det här viruset och visum och allting har lagt sig då efter sommaren och hoppas vi att vi kan flytta.
Till Washington.
Ja, det är en sån underbar stad. Den är så...
Jag har aldrig varit där faktiskt.
Nej, det är väldigt... Många människor drömmer om New York som också är en enormt härlig stad och verkligen vibrerande av händelser hela tiden. Men Washington det är en annan stad. Det är där mycket liksom av politiken formas, inte bara för USA utan för världen. Men också en väldigt grön stad. Man kan gå väldigt mycket nästan överallt i staden. Och det är fantastiskt mycket liksom amerikansk historik och mycket påverkan. Så det ska bli jättehärligt.
Jag kanske bjuder in mig själv till dig då.
Gör det.
Nu kommer jag och crashar på din soffa.
En USA-sändning direkt från maktens centrum.
Precis, med Madeleine Albright.
Ja, man vet aldrig. Hon är ute på bokturné snart. Där, så hon...
Du vet, Madeleine Albright och Michelle Obama är ju så här...
Det är dit måste sträva.
Ja, Michelle Obama är ju min så här ultimate goal då...
Då har du slagit igenom deluxe.
Då kan jag dö, höll jag på att säga.
Du kan pensionera dig.
Du kan pensionera dig.
Nej, man får aldrig, man måste hitta nya mål. Liksom,
nej, men det är så här, hur toppar man Birgitta Olsson? Nej, men det måste
gör man
ju
enkelt.
Vara, ja, nej, det måste ju vara Michelle Obama då, tänker jag.
det var nästa steg.
Men hur, okej, men hur får vi, hur hjälper vi kvinnor i politiken, tänker du? Liksom, var tänker du att du måste börja någonstans?
Nej, men jag tänker väl, jag har ju gjort mycket liksom under de åren jag har varit aktiv liksom i Folkpartiet och Liberalen, som det heter numera. Och jag har väl alltid tänkt mycket att man måste gräva där man står, och man ska ofta börja tidigt. Så jag har väl alltid försökt att även efter de åren jag lämnade ungdomsförbundet, så har ofta varit liksom mentor och hjälpt yngre tjejer och försökt liksom att breda vägen. Och det kan vara ju såna här praktiska småsaker när om jag blir inbjuden till en tv-diskussion eller en radio eller någonting, och så kan jag inte vara med eller inte har kunskaperna för det. Då är jag ju alltid en sån här person som direkt ger liksom 6 eller 7 andra kvinnonamn på personer som jag tror kan ta den rollen. Också i andra partier, för det behövs ju liksom en bra bredd. Men jag har alltid varit rätt bra på det. Och det försöker jag också med mitt nya uppdrag utnyttja också, att se till när vi sätter ihop paneler till olika sätt att ge folk olika plattformar och arenor.
Och alltid lyfta kvinnor liksom.
Ja, men absolut. Och också, och där skulle jag väl säga att från min egen erfarenhet, att jag tycker att det är många också kvinnor i andra partier som har varit ibland generösa mot mig och varit väldigt snälla. Mona Sahlin är ett exempel som jag vet väldigt många kvinnor i många partier har en enorm ömhet för på det sättet. Mm. Att hon alltid har varit väldigt generös och snäll och uppmuntrande. Och det finns också andra exempel på det. Men det tror jag är viktigt att se att försöka skapa liksom plattformar. Att liksom ge, vad ska man säga, ge verktyg och kanske också få människor ibland att förstå liksom det här med härskartekniker. Mm. För om man förstår det tydligare för sig själv, så inser man ju att ibland är det en själv. Ibland har man gjort bort sig själv. Ibland duger man inte. Ibland har man inte kompetensen. Mm. Men ibland så är det ju de här berömda glastaken. Och att man förstår det. För då blir det lättare att gå igenom misslyckanden. Eller vad det nu kan handla om.
För det jag tänker på så här. Det är ju att jag har ju intervjuat typ alla partiledare. Mm. Och alla de vittnar ju om det här. Att de har blivit förminskade för att de är kvinnor. Mm. Vad tänker du om att vara kvinna i politik? För jag tänker att det är en ganska traditionell bransch. Mm. Ganska kostymnisse, mansdominerat. Mm. Hur är det att vara kvinna i politiken?
Ja, framförallt så är väl utrymmet mycket liksom mindre kring vad man får säga, vad man får göra och vem man får vara på något sätt. Att det är en mycket större liksom tolerans. Alltså när en kvinna tar för sig eller har tydliga åsikter, kanske är lite vass, då uppfattas hon väldigt ofta som för mycket och det blir väldigt negativt. Men en man som har samma egenskaper är beslutsam, är modig, är före sin tid. Så att det är väldigt olika hur man ser på, här finns det ju en uppsjö av liksom också akademisk forskning, uppsatser i många liksom maktyrken, att det är så olika liksom måttstockar för könen. Och det tycker jag kunde vara ganska liksom provocerande på sätt och vis, liksom, att det fanns så tydligt då. När kvinnor liksom trädde fram och säger att de vill ha makt, då är de oförskämda eller det tar för mycket plats. Men det är liksom härligt när en man gör detsamma, då är det någonting annat. Så det finns en slags, skulle jag säga, en annan måttstock kring hur man bedöms lite. Det gör det.
Tror du att den är värre i politiken? Alltså det är tuffare där, eller är det... För det här vittnar ju så många om att det är så här.
Jag skulle nog säga att politiken är både mera modern än många andra branscher. Men också så finns det ju kvar de här strukturerna ganska, ganska liksom tydligt.
Maktstrukturerna.
Ja, men maktstrukturer och nej, men kanske också hur kvinnor på något sätt... Man lär sig väldigt mycket att anpassa sig efter ett efter system. Mm. Alltså efter liksom lite de, vad säger man, förhållanden som finns istället för att försöka förändra. Mm. Och sen samtidigt är det, jag var på ett seminarium här för några månader sedan som inte handlade om politiken men om näringslivet och... Det var en klok kvinna inom svensk, stort svenskt företag som sa det att man måste också inse att ibland kan man inte förändra, förstår du? Mm. Att ibland, det är liksom, det går inte. Att man får jobba utifrån den verklighet som finns och sen får man, kommer det ta ett tag och man kanske ska förändra lite längre fram. Men att det accepterar man inte riktigt, förstår du, situationen, då blir det väldigt svårt. Mm. Och det tror jag också att personer som kanske är samarbetsinriktade och vill väldigt mycket men som är i en bransch där det inte fungerar måste nog tyvärr lämna. Nej, men det gör något annat för att det är det är svårt. Jag tror man blir för liksom
du måste vara tom. Lite tuffare eller lite för eller först.
Ja, men absolut och var villigt och jag det var ju många som liksom i mitt eget parti som var väldigt irriterade på när jag utmanade Jan Björklund också som partiledarposten och varför kunde du inte ha väntat? Han hade säkert lämnat något år senare och det gjorde han ju också.
Ja, nu gjorde han det.
Men då känner de absolut inte mig i grunden vem jag är som person heller utan jag kände att partiet då gick i en riktning som inte riktigt var min riktning. Mm. Och jag såg att opinionssiffrorna hade gått tillbaka i så väldigt, väldigt många år på raken. Mm. Och jag kände att man måste göra någonting nu. För att jag kommer ha svårt att gå in i valrörelsen med den här tonaliteten som vi har. Så det var liksom inte... Det viktigaste för mig var inte att bli partiledare. Då kanske jag hade varit cynisk och väntat, förstår du, lite grann.
Ja, precis, tills han var klar.
Väntat ut situationen och hade haft nog väl haft det rätt goda chanser. Men det var inte det som var det viktiga, utan...
Och det var, för du var lite tippad nu också, va? Eller hur?
Men det har väl fått, jag har väl fått frågan ibland i politik. Ja. Men jag, det var inte mitt livs största dröm. Jag kände att jag gick i otakt med partiet. Samtidigt drog jag in liksom... Ända något som drog in allra flest väljare. Och jag är enormt... Alltså värderingsstyrd. Jag har ganska svårt att kompromissa om mina liksom en del stora värderingar. Mm. Och då kände jag att nu gör jag det här. Förlorar jag så gör jag någonting annat. Det är bara så.
För det var många som kryssade dig, eller hur?
Ja, nej men jag har ju haft... Nej men mitt det sista valet jag ställde upp i, då hade jag väl 15% av personvalsrösterna i Stockholm. Så att det var ju mycket.
Vad tror du det beror på?
Det beror nog mycket på att jag har varit rätt intakt. Mm. Att jag har stått upp för det jag tror på. Mm. Och det innebär ju inte att jag aldrig kan kompromissa. Absolut inte. Mm. Utan tvärtom. Det är ju ett givande och tagande. Men när det är liksom stora frågor. Jag hade aldrig tagit så många strider i Folkpartiet och Liberalerna. Jag hade aldrig gjort det om jag hade varit väldigt medveten om min karriär. Mm. Men jag tog ju de striderna för att det betydde mycket för mig vad vi gick i en del enskilda frågor. Mm. Så att jag tror att det är...
Ja, för du lämnade ju politiken efter att du hade utmanat Jan Björklund.
Ja, jag satt kvar mitt riksdagsmandat. Ja. Det kände jag liksom respekt för väljarna, att det var viktigt och så.
Men sen lämnade
du? Sen lämnade jag.
Men ångrar du att du utmanade Jan Björklund? Nej.
Nej, inte en sekund. Och jag har ju fått frågan ett par gånger av partiet om att komma tillbaka på en del nya liksom plattformar. Mm. Allt från Europaparlamentet till andra poster också. Jag brukar säga ingen önskan, jag har ingen längtan av att återkomma till partipolitiken igen. Mm. Och det är ett väldigt, kan man säga så här, det är ett ganska urlakande liv att vara engagerad i liksom toppolitiken. Det är, jag tror inte folk förstår det ibland, men man är ju nästan aldrig ledig. Nej. Alltså på helger och kvällar om man tar det riktigt seriöst. Utan det är ju hela tiden en enorm tillgänglighet. Mm. Och jag var ju så väldigt tillgänglig hela tiden. Jag var ju en sån här person som inte ens stängde av min mobiltelefon när jag födde barn ens. Jag var ju en sån här person som var tillbaka efter jag hade fött barn. Liksom, hade jag enkla graviditeter. Men var tillbaka ett par dagar efteråt. Jag tog det ju väldigt... Så här, jag ville ju liksom verkligen sköta mina uppdrag väl. Så det var skönt att kunna få ha mer kontroll över sin tid. Mm. Att kunna jobba mycket men inte ha den här tillgänglighetsbiten 100% av ditt liv. Mm. Och sen det andra som är så väldigt skönt men också lite sorgligt, det är ju att när man slutar vara med på tv väldigt ofta, när man slutar vara med i radio, när man slutar synas i intervjuer och debattartiklar mycket, då tappar man ju de här hatarna också. Mm. Det är också jätteskönt att kunna öppna sin e-postkorg på morgonen och inte ha haft 10 mejl om hur ful man är eller ännu värre saker eller vilken obehaglig människa man är och rasistiska, antifeministiska, ja men du vet grejer. Mm. Så det är också ganska befriande att inte vara den typen av ha den uppdragen.
Ja, det måste ju vara jättetufft.
Ja, och då känner man ju så här, nu ibland när man är med i tv någon gång och kommenterar någonting eller så, att man märker direkt så kommer det här igen, men sen är det borta igen. Mm. Det är man inte med.
Så ja, för nu har du varit med lite under coronakrisen när du fick det här nya jobbet och allting.
Ja, absolut. Jo, men jag, absolut. Och det måste man vara med. Jag har ju haft en bok här som jag har marknadsfört lite grann. Men det är en ganska så här, kan man säga, urlakande livsstil faktiskt.
Ja, jag kan politik. Tänka mycket uppoffringar, mycket tid.
Ja, men det är det.
Ja, och man måste alltid vara uppkopplad. Men jag vet att du sa i samband med det här att du utmanade Jan Björklund. Mm. Så sa du att det handlade mycket, alltså att han hade byggt upp, nu vet inte jag exakt hur du uttryckte det, men ett så här maktnätverk, eller förstår du?
Ja, det var ju med en pyramid mycket.
Ja, maktpyramid.
Han var ju en väldigt, tack. Han är ju en oerhört duktig politiker, en väldigt duktig Machiavelli.
Alltså, och duktig dansare uppenbarligen.
Ja, duktig dansare, absolut. Han får dansa vidare nu på ambassaden i Rom här, där han ska bli ambassadör.
Okej.
Okay. Nej, men och, absolut, en väldigt, väldigt skicklig person, men han hade byggt upp, det, vi var ju ett politiskt parti som hade liksom gått bakåt i varenda val sedan han blev partiledare. Mm. Från den för jag har varit i efteråt i näringslivet så håller man sig inte kvar om man har röda siffror liksom, då blir man utbytt och så. Men han var ju väldigt skicklig och lyckades liksom ta upp nya, nu ska vi reformera oss här och där, för så partiet var hela tiden sysselsatt med att göra saker så att det inte blev så mycket fokus kanske på de här röda siffrorna.
Nej.
Men han är en väldigt, han var en duktig, jätteduktig utbildningsminister, duktig partiledare på många sätt, men ledde väl partiet i en riktning som inte var min riktig. Och då tyckte jag att det var viktigt att faktiskt våga. Och jag tror också att det roliga var efteråt faktiskt att det var väldigt många män i näringslivet som hörde av sig, som hade hejat på en lite grann, som verkligen tyckte det var jättebra att man vågade liksom stiga fram och sådär. Så jag trodde att folk skulle bli lite så avskräckta inför en själv, men tvärtom tyckte att det visade på courage och så. Så att det,
ja, du vågade ju utmana makten.
Ja, det måste man göra. Det måste man göra ibland.
Ja.
Måste man.
Vad händer när man rubbar maktbalansen lite så här som du gjorde?
Det är nog väldigt jobbigt för en själv och det är väldigt jobbigt för andra. Men nej, jag ångrade inte, och det hade varit mitt liksom livs största dröm som jag hade drömt om i mitt liv. Då hade jag nog känt ännu mer liksom så här, kanske sorg eller tomhet och så där efter. Men det gjorde jag inte, utan jag fick en tid att liksom avsluta mitt riksdagsuppdrag och göra någonting annat och så. Så att det...
Vad är makt för dig?
Men makt för mig, jag tycker makt är ett positivt ord.
Mm.
Jag tycker att makt handlar om att kunna få liksom inflytande för sina värderingar och tankar och åsikter.
Mm.
Och om man inte tror på sina tankar och åsikter, då är de ju inte tillräckligt bra. Så att man måste ju vilja ha makt för att kunna förverkliga det man tycker är viktigt. Så att jag tycker att makt är ett väldigt positivt ord.
Men ändå så säger man ju att kvinnor inte... Alltså jag har hört det i vissa sammanhang, men kvinnor vill inte ha makt.
Det tror jag nog kanske att många kvinnor lär sig att undvika.
Mm.
För att det är så förknippat med en... kvinnlig traditionell roll. Så då vill man väl undvika det, för att man känner, jag tror många kvinnor är fortfarande väldigt rotade i att man ska vara på ett visst sätt. Och då gör det att det är svårare samhället att liksom våga stiga fram på det sättet.
Vad gör vi för att få fler kvinnor vilja ta makt av? Vad tror du vi behöver göra?
Jag tror ju jättemycket på att börja liksom väldigt tidigt. Jag brukar säga det när det gäller, om det är någon feministisk reform jag tror skulle ändra väldigt mycket, så är det ju liksom att börja dela föräldraledigheten hälften-hälften, att individualisera den. Jag tror att det vore det som skulle ge mest intryck och eftertryck på allt ifrån liksom kvinnliga chefspositioner till vad våra barn väljer för utbildningar kring hur vi liksom lever tillsammans med respekt för varandra. Jag tror att det skulle vara enormt effektivt liksom förändringssätt.
Mm. Och du var inne lite på det tidigare när vi pratade om att vara kvinna i politiken och sådär. Du sa att vi klär på kvinnor olika attribut, när man liksom är rak och tydlig. Det här är det ju väldigt, väldigt många som vittnar om. Men jag vill ändå ställa dig en fråga. Vad du tror, alltså vilka attribut som du tror premieras i näringslivet?
Jag tror att det har hänt väldigt mycket i näringslivet. Mm. Och jag kan känna också nu under min roll, vi har ju gjort ett kortare inkliv här i liksom public affairs och kommunikationsbranschen. Men jag har jobbat mycket med social hållbarhet. Det har ju varit min huvuddel. Men jag tycker att det är väldigt intressant också att ta det här med attribut. Att det händer väldigt mycket saker. Att det är många företag som liksom vänder sig till mig eller till andra för att de är så bekymrade över att de når inte de här the best and brightest, som ofta är kvinnor. Då börjar man tänka på det här med företagets kultur. Då börjar man tänka på liksom varför de här unga tjejerna som är kurs ett år och som är duktigast på Handelshögskolan i Stockholm eller på KTH, som är verkligen, för de är ju stjärnor och är jättebegåvade. Varför vill de inte komma till oss? Varför går de till andra branscher? Och det tror jag gör också att det blir förändringar på en hel del sätt. Sen samtidigt jag kan tycka då är tragiskt att när vi tittar på de här moderna nya företagen som är stöttning av riskkapitalbolag och de här med nya techsektorn och sådär, så där är vi tyvärr, där trodde man att det skulle vara jättemodernt och att det skulle vara mycket mer blandat vad gäller ägarskapet och ledandet, men där har det varit en ganska stor backlash. Att det har varit väldigt många killar som har tagit liksom, och när jag känner yngre tjejer som i min närhet som startar upp egna fantastiska, väldigt teknologiska liksom företag, vittnar om hur svårt det är att få kapitalstöd, hur svårt det är att gå till de olika, nu talar vi kanske inte om banker så mycket utan mera investerare. Så att det är väldigt mycket att göra, men jag är rätt så här, jag brukar säga att jag är både ur- och skurfeminist, men jag är också feministoptimist. Jag är väldigt övertygad om att det kommer gå rätt riktning. Och jag känner ju också nu när vi är liksom i på något sätt i den här coronakrisen, stormen, pausen av våra liv, så vilka är det som står i frontlinjen och bekämpar viruset? Jo, det är ju kvinnodominerade yrken. Det är ju läkaryrket, det är sjuksköterskor, undersköterskor. Jag tror att vi kommer få en helt annan liksom debatt kring det här. Men att det räcker inte att klappa händerna till någon slags vårdande Florence Nightingale. För hon finns inte längre. Utan det är unga kvinnor framförallt som vill ha en god ingångslön. Som läser på universitetet flera år för att bli sjuksköterska. Och nöjer sig inte med liksom småslantar. Det kommer bli en jättefråga.
Tror du att coronakrisen hade blivit lika stor om vi hade haft en mer jämställd värld?
Det finns ju en debatt, just Madeleine Albright sa faktiskt det när vi hade ett styrelsemöte här om sisten med mitt nya uppdrag. Hon hade noterat det, att många av de länder som har lyckats framgångsrikt med att bekämpa viruset har ju kvinnor som ledare. Och det var allt ifrån Nya Zeeland såklart som är mycket framlyft, men Island, men hon lyfter fram flera fall då där med länder. Sen kan man ju tycka att det råkar vara länder som är öar som ligger lite isolerat och kanske inte har samma resemönster som en del andra, om jag ska försvara lite lite situationen. Men det var en intressant reflektion som jag tycker är rätt spännande.
Det sägs ju att vi kommer ha mindre krig och terrorism och generellt om vi blir mer jämställda.
Ja, man får ju hoppas det. Sen tycker jag också att det ibland är det lite farligt också när man pratar om det här med vad är manligt och vad är kvinnligt. Och, det var ju en jättedebatt. Världens tredje kvinnliga statsminister, Golda Meir i Israel, hon blev ju då väldigt tidigt liksom ledde ett land som var attackerat av grannländerna hela tiden och hade en ganska liksom så här dramatisk bakgrund själv. Hon fick ju ofta höra det, att hon kunde inte vara landets ledare för att hon var kvinna. Men hon ledde ju landet både i krig och ur krig. Och Margaret Thatcher fick ju också höra samma sak, att hon inte kunde det. Och det var argumentet mot Hillary Clinton också, att med presidentrollen ingår ju också att ta den här absoluta militära makten. Så att det är farligt också att på något sätt göra kvinnor till någonting ulligare och gulligare. Men visst, jag tror att kvinnors erfarenheter väldigt ofta i historien visar ju att vi har sett en annan värld. Och det har nog också präglat oss mycket. Det tror jag.
Precis. Och jag tänker så här att alltså vi ska gå ifrån där och prata manligt och kvinnligt. Och det är ju det som är jämställdhet, tänker jag. Och det har jag pratat om tidigare i podden, att man liksom går ifrån det här, att vi pratar om människor som individer och inte som män och kvinnor. Men på något sätt måste man ju ändå dra strukturerna till sin spets, tänker jag, för att synliggöra dem.
Absolut.
Eller hur?
Ja, men absolut. Och kanske måste man tala alltså extra mycket om strukturerna för att kunna bortse från dem i framtiden.
Ja, men att kunna säga så här, män gör så och kvinnor gör så, för att bara göra det synligt liksom.
Absolut.
Och sen är det inte alla män och inte alla kvinnor och allt det här, men jag tror att det är superviktigt.
Och man brukar säga också att feminism, statistik är ofta liksom feministens bästa vän. Att se det. Och det är klart att tittar vi på liksom hur ser det ut, vilka begår de grövsta liksom våldsbrotten i samhället och hur ser det ut liksom på våra fängelser, så det är det ju en väldigt stor dominans av ett kön. Sen innebär det inte att kvinnor inte kan bli mördare eller bli fruktansvärda förövare, vilket vi också har sett i världshistorien många gånger. Men visst, det ger ju en tankeställare.
Och det är en sån här tanke som, för du som är så duktig på jämställdhet, för jag, nu himlar du lite med ögonen här, men det är det ju. För jag har tänkt på en sak. Alltså Sverige är ju ett av världens mest jämställda länder, enligt siffror. Och jag tänker, dock så i strukturer och normer och sådär, så är vi ju fortfarande inte särskilt jämställda. Och det är en sak som jag vill fråga dig. Hur mycket anpassningar tror du att kvinnor har behövt göra för att vi ska bli ett av världens mest jämställda länder?
Hur tänker du då anpassningar?
Nej, för det finns ju studier som visar ändå att kvinnor har anpassat sig mycket efter en manlig norm, om vi nu ska kalla det.
Ja, du menar så, jag förstår.
Att man har blivit mer hård, mer rak och tydlig. Att vi har behövt tackla ganska mycket för att ta oss upp uppåt. Mm. Vad tror du om det?
Nej, men det är intressanta resonemang. Och jag tror ju att ibland, man måste ju på något sätt liksom gilla, inte gilla läget, man måste förstå hur det ser ut. Man måste förstå liksom makten på något sätt för att kunna överleva.
Mm.
Det tror jag. Men sen innebär ju inte det att man måste bli på ett liksom helt annat sätt. Förstår du? Men det är klart att ibland, jag kommer ihåg när man tittar på Veckans Affärer, hade ju såna här affärskvinnogaler, det har de ju fortfarande, som är jätteviktiga med att lyfta fram då de mest framträdande kvinnorna. Och nu när man är på de här tillställningarna så är det ju ganska blandat. Alltså både vad gäller folks bakgrund och åldrar. Men ett tag så var det ju liksom, om man tar 15 år sedan, det var ju nästan bara kvinnor som var stöpta exakt samma form, alltså åldersmässigt och nästan hur man såg ut också. Så det var otroligt liksom att...
De hade kostym på sig, eller?
Ja, absolut. Och man kan absolut ha kostym om man vill och sådär. Men man måste ju kunna ha en blommig klänning också. Mm. Eller bara som en liksom, metafor. Och jag känner också att jag har alltid lyft fram det här med snällhet väldigt mycket. Jag tror enormt mycket på att snällhet, snälla, generösa chefer blir mycket bättre. Och det är inte samma sak som att vara liksom så där, alltså, kravlös, förstår du? Eller att man inte liksom ställer krav eller gör... jobbet åt medarbetarna, men att vara snäll och att vara generös, att vara omtänksam, det kommer man väldigt långt på i livet. Det är jätteviktigt, och där kan jag ju känna ibland att det är inte manligt och det är inte kvinnligt att vara snäll liksom, men det borde lyftas fram mera.
Och att vara sårbar, tänker jag.
Absolut. Och nu, det finns ju den här kvinnan, vad heter hon? Renee, som är, finns
Brené Brown, va?
Exakt, ja. Som jag lyssnade på hennes, hennes föredrag på Netflix någon regnig sommardag också för det här förra året. Och det tycker jag var väldigt fint det hon sa. När jag lämnade politiken och flyttade till Oxford just, då var jag med i en stor kommission för den stora biståndsorganisationen Oxfam. Där vi skulle utreda deras... De hade haft problem med sexskandaler helt enkelt, att biståndsarbetare hade utnyttjat unga flickor. Och det var en del av det hela. Jag kan säga, de,
ja, just det här kommer jag...
Just det, och de, när man tittar på det, de var nog inte värre än någon annan organisation, men de hamnade mitt i rampljuset och vågade ändå investigate themselves liksom, och tog in oss 8 oberoende kommissionärer. Och det handlade mer om, vi tittade på maktmissbruk och kulturförändring och sådär, så det var en jätteintressant grej. Men just där hamnade jag just i en miljö där jag var en av de yngre personerna, men där det var... tunga, både kvinnor och män, som var väldigt bra och trygga i sina ledarskap. Mm. Och också liksom väldigt, alltså väldigt duktiga globalt i sina olika roller de hade haft, lite äldre. Och det var väldigt viktigt, på tal om det här med snällhet och ledarskap, att se både liksom kvinnor och män från alla världens hörn. Mm. Som har gjort väldigt fina, viktiga saker i världen, men som hade ett väldigt gott ledarskap. Mm. Och då såg man väldigt mycket, i en sån här miljö vill jag vara.
Ja, det är intressant.
Att se människor, och man såg de här som hade kanske lätt haft höga positioner i sina hemländer, höga positioner inom Världsbanken, Förenade Nationer, men som var så duktiga på att se alla människor i ett rum.
Mm.
Fråga praktikanten som var med och skulle hjälpa att skriva en rapport om hennes åsikter. Att vara med, förstår du?
Mm.
Att hela tiden inkludera alla.
Ja, inkludering, det är så viktigt.
Nej, men det är så viktigt. Och jag kände så här, jag har ju varit 20 år i politiken. Äntligen blev man nästan lyssnad på när man kom in. Att det var liksom inte, man blev inte bedömd utifrån om man var rätt person som sa ett visst budskap. Utan det var budskapet och...
Det
om någon inte höll med, svar med. Kan du jag är nyfiken på varför resonerar du så här?
Mm.
Att få liksom en slags, inte medhåll, men respekt i det du tycker.
Mm. Jätteviktigt. Spelar ingen roll vem du var. Det är dit vi vill komma på något
Exakt.
Sätt. Men där är vi inte.
Där är vi inte.
Fortfarande. Det är ju kvinnor som fortfarande vittnar om att de blir förminskade.
Ja.
Jag gjorde någon sån här undersökning med massa kvinnor.
Mm.
1000 kvinnor svarade, 700 eller 70% av dem upplever att de blir satta i lilla gummanfacket till vardags.
Mm.
Så vi är ju fortfarande där.
Visst är det så. Visst är det så.
Och det är ju tragiskt.
Verkligen.
Jag tycker ju det.
Mm.
Och det är därför jag tänker att, jag tror att många kvinnor anpassar sig.
Mm.
Alltså blir mer business, som jag blev uppmanad till.
Mm. Mm.
Eller en effekt är också att många kvinnor förminskar sig själva.
Mm. Verkligen. Absolut.
Och det är ju jättehemskt. Mm. Tänk vad mycket kompetens och potential som vi går miste om liksom, i samhället. Mm.
Och det gäller ju att kunna liksom också, jag tänkte på den här schablonen du pratade om förut, att det, men jag fick ju ofta höra i politiken att man skrattade för lite och att man log för lite när man var med på tv. Nej, men det var ofta sådana
vanliga kommentarer.
Ja, men absolut, det, där, det är jättevanligt, och då försökte man väl sådär, jag var väl ofta med i debatter som kanske inte var så himla lustiga, det kunde vara liksom folkmord i Darfur eller sexualbrott eller vad det nu kunde handla om, så att det var inte saker man skrattade och la huvudet på sne åt, utan det var ju verkligen, alltså, tuffa debatter och diskussioner, allvarliga. frågor. Mm. Men då var det så många som hakade upp sig på det där. Det var så intressant att se liksom hur det satt så djupt i hur man skulle vara som kvinna. Och folk som känner mig privat vet att jag skrattar ju jättemycket. Så här. Mm. Och, nej,
men du är ju en väldigt energisk person.
Ja, liksom. Nej, men så här, man kan ofta, så här, folk brukar ofta tycka att jag går och skrattar så mycket. Det är så härligt att höra mitt skratt i korridorerna på morgonen. Nej, men lite att det är så här, då blir man glad. Nej, men man är ju en hel palett som människa.
Mm. Men det är en sak nu som innan vi måste börja avrunda. Vi måste ju prata om din bok.
Ja.
Som är liksom ikonisk och har kommit upp här flera gånger. Duktiga flickors revansch.
Den kommer alltid ligga väldigt varmt i mitt hjärta.
Ja, men jag förstår det. Och
blir en uppföljare någon gång.
Ja, jag tror att många av mina lyssnare har säkert läst den. Och jag släppte ju ett avsnitt med Elisabeth Kylenstierna som pratar om att vara good enough. Just vilket är lite på samma tema. Mm. Och det är ju ett av de mest lyssnade avsnitten i den här podden. Mm. Så jag tänker att du får berätta, varför skrev du den här boken? Det vet vi ju, alla vet inte. Så jag tänker att du får berätta, varför?
Nej, men jag tänkte, det känns som att det var så typ 100 år sedan jag skrev boken. Men det är ju bara...
Det är bara 2 år sedan, va?
Det är 3 år, 3 år sedan. 3 år sedan är det. Ja. Nej, men jag kände, och det skulle ju också bli, jag är ju som en sån här failure, eller på att säga. Nej, men jag... När jag talade med min då redaktör, Anders på Bonnier, så var det tanken först att jag skulle skriva en roman mera lite duktiga flickor i politiken och så. Det var liksom första idén, men sen så började jag skriva den här boken istället. Mm. Liksom, att det blir ofta man får en annan idé när man börjar skriva. Och så har man förhoppningsvis en snäll förläggare redaktör som är beredd att tänka om lite grann. Jag hade ju, kan man säga, stört mig väldigt mycket på att just det här med att begreppet liksom att vara en duktig flicka var så nedsolkat lite i den här svenska debatten. Så är det ju egentligen inte globalt riktigt, men att man, det här med prestationsprinsessa och att det var liksom, att det var fult att liksom vara på något sätt duktig, och det är ju ett ideal som pojkar får förhålla sig till också. Mm. Att man ska vara slarvig i skolan och att man ska liksom inte... Det är fint i Sverige att vara naturbarn, att ha alla rätt på provet, men det är liksom lite... Det är inte lika fint att plugga till hela natten för att få de här alla rätten, vilket säkert naturbarnet kanske också har gjort. Mm. Men lite koketterande av att ha det så lätt för sig. Medan alla människor vet, som har startat stora globala företag eller varit politiker eller idrottsstjärnor, vet att det är träning. Jag menar, Zlatan har en gudabenådad talang, och det har Kosovare Aslani också, men de tränar ju mycket.
Ja.
Det är ju det. Och det var väl det jag ville få in lite grann. Att man kan bli ganska duktig eller riktigt duktig på någonting om man faktiskt ger sig lite hän. Mm.
Men vad är definitionen av en duktig flicka?
För mig handlade det väl mycket dels att upprätta ordet duktighet igen. Att såklart jättefint att vara liksom good enough på vissa fält i livet. Mm. Man behöver inte vara duktigast på alls. Men när man vill vara riktigt... något riktigt viktigt, då måste man också lägga ner tid på det och kraft och engagemang och sådär. Så för mig handlade väl duktighet mycket om att hitta saker i våra liv liksom, där man blir bedömd för att meritokratiskt utifrån vad man uträttar och inte var man kommer ifrån eller vem man är. Så det var väl det jag ville på något sätt få, och det är väl ett större, jag brukar säga, alla borde vara duktiga flickor. Det skulle vara bra för Sverige som nation om folk förkovrade sig mera i skolan. Nej, men och så.
Jo, men om kraven liksom var de samma. Men det är de ju inte, tänker jag. Vi ställer ju krav på att kvinnor ska vara mycket duktigare än vad pojkar och män ska vara. Och det blir ju fel, tänker jag.
Absolut. Och det skriver jag ju också om. Jag försöker hitta den här boken. Jag försöker liksom avliva en del myter kring det här med liksom, duktiga flickor. Det var ju, när jag var ung så var det ju en sån här debatt om att de tjejer pluggade väldigt hårt i skolan, så de var vanliga att de fick anorexi och ätstörningar. Och det är inte så. Det är bara en sån här som man har kablat ut i rubriker. Och det var alltifrån att flickorna var de duktiga tjejerna i skolan. Att de var duktiga, att det berodde på att vi hade en flumskola. Men tjejer har ju varit duktigare än killar i skolan i nästan alla tider. Även när det var sträng katederdisciplin. Men har inte fått liksom uppmärksamhet. Och min mamma berättade att när hon då början av 60-talet sökte in på lärarlinjen, lärarseminariet uppe i Umeå, då hade man väl liksom kvoterat att det skulle vara hälften pojkar och flickor till de här platserna. Men det var ingen av killarna knappt som hade tillräckligt bra betyg, utan de blev kvoterade.
Mm.
Så det har vi haft. Jag har haft en kvotering av män i utbildningsväsendet i Sverige under väldigt lång tid, som man inte pratar om så mycket.
Men vi har ju en informell kvotering i Sverige.
Men det här var en formell kvotering. Och det är väl att det här med duktighet, det är också det är ju ett himla globalt fenomen. Mm. Det är ju inte bara i Sverige som det är så att över 60% av universitetsexamen att tas ut av kvinnor, utan det är ju så i överallt i världen idag, och ännu högre en del länder. Mm. Att det är mycket, kvinnornas tid kommer ju komma mycket, tror jag.
Och så. Ja, så män eller pojkar får ju se upp, tänker jag, om de fortsätter med sin antipluck-kultur.
De kommer ha det svårt. Nej, men sen vill jag väl också med den här boken, jag har ju 10 budord i boken också, att försöka att ge också lite råd, för det är ju inte rosenskimrande, men att inse det här med att inte curla karar exempelvis, utan att liksom vara duktig på att bygga bra nätverk med bra kvinnor och män. Att det är väldigt centralt, och att också våga liksom avslöja de här som jag kallar för småpåvarna. Män som har väldigt läskiga åsikter, jargong, typer och så. Och man behöver inte fördjupa sig i den här härvan kring liksom Paolo Robertos sexköp, som jag har varit uppe i nu, en väldigt stor fråga. Men vansinnig handling liksom, och fruktansvärt utnyttjande av en annan människas kropp, en kvinnas kropp. Det var ju ett exempel på att där blev en småpåve avslöjade, och det var ju väldigt starka reaktioner bland samhället. Faktiskt oerhört. Alltså, det kände jag. Det var det som liksom lättade mitt hjärta lite efteråt. Man tänkte på den här utsatta flickan såklart, kvinnan. Men just att det var så starkt fördömande i samhället. Det visade ju på något sätt att
vi är på väg någonstans.
Ja, och det är väl det viktiga, att de här småpåvarna inte kan fortsätta med sina beteenden. Nej. Utan att man reagerar knappt mot skolan eller vad det nu kan vara. Och att det här med att vara snäll som är viktigt, men att inte vara dumsnäll. Att kunna liksom försöka sätta gränser, och sen det här viktigaste då att följa sin egen kanariefågel.
Som den här inre lilla kvittrande.
Ja, men absolut. Och liksom man tänker på de här kanariefåglarna i de här brittiska gruvorna på 1800-talet som man tog med ner, som skulle rädda gruvarbetarna. När de slutade sjunga var luften för kvav, och då var det dags att gå upp. Och att tänka på det här med just miljöer väldigt mycket. Det tror jag är jätteviktigt för en själv. För man kan inte vara duktig och trivas om man inte blir uppskattad fullt ut. Det är fullkomligt meningslöst att sitta på ett företag och jobba 10 timmar per dag och slita häcken av sig på helgerna. Om det inte syns sen i självförtroendet.
Plånboken,
allt
ledande
det här.
Positioner, ja, för det gör det ju inte idag.
Nej, exakt. Och då gäller det att försöka, och det är det jag tror, det kommer också vara makten väldigt mycket för kvinnor. Om kvinnor blir bättre i skolan, presterar bättre, är liksom de skarpaste, då kommer de också gå till miljöer där det uppskattas och premieras.
Ja, för det här tycker jag är en intressant fråga. Nu har vi inte jättemycket tid kvar, men som jag ändå vill avhandla med dig, därför att jag ser ju liksom som en trend i mina intervjuer att mina gäster är ju extremt högpresterande. Och ska vi nu kalla dem duktiga flickor? Jag vet inte. Det, alltså, jag vet inte vad vi ska kalla dem.
Som stugor.
Ja, men alltså, de jobbar ju extremt hårt. Extremt högpresterande. Och jag tänker att då håller vi på något sätt en norm och en struktur vid liv. Att kvinnor måste jobba hårdare. Dubbelt så hårt, du vet, allt det här som vi pratar om. Hur premierar vi duktiga flickor utan att förstärka och liksom vidbehålla den här strukturen? Jag tycker det är en utmaning.
Det är en utmaning, en jättebra fråga också. Jag tror att det var väl mitt budskap i den här boken, att man behöver inte vara duktig på allt hela tiden. Jag menar, jag kommer aldrig bli den här liksom, ja, men bullbakande, inredningsfixerade mamman som har liksom ett topphem hela tiden, och är liksom, jag är ganska pragmatisk i min syn på barnuppfostran och så, och det går rätt bra ändå. Det är väl det som är kvinnofällan, att många vill vara så duktiga på allt hela tiden. De måste vara pinsmala, de måste vara liksom bäst på jobbet, de presterar, de måste vara jättevälklädda, hålla koll på varenda senaste trend. Alla måsten som gör en galen till slut. Och man måste kunna ha liksom guilty pleasure-tid, man måste kunna liksom hitta sina egna öar för sig själv i den här tillvaron. Men däremot kanske måste förstå också att när det gäller vissa saker så måste man vara riktigt bra. Men jag ska helgen sitta nu, för jag ska skriva ett förord till en ny rapport som mitt nya jobb då ska göra, som jag fick förtroendet att göra, blev jätteglad för det. Och där måste jag vara riktigt grym. Det måste vara en riktigt, riktigt bra text från mig, för jag förväntas att prestera så. Sen kanske jag inte behöver, förstå det på något annat fält, ett uppdrag jag gjorde idag tidigare, kanske jag för 10 år sedan hade varit mycket mer pressad inför det uppdraget, men då insåg jag att nej, men det behöver inte ta 3 timmar där, jag klarar det faktiskt på 45 minuter. Och det blir okej. Och det är väl det, förstår du, att hinna liksom.
Men hur lyfter vi de här, för jag tänker, för som Tuva Palm sa i sitt avsnitt, att alltså ska Sverige på riktigt bli jämställt, då måste man också kunna vara en medioker kvinna. inte, förstår du?
Jag förstår vad du säger, men jag tror att det
vi är inte där än, eller?
Nej, vi är inte där, och jag tror också att när jag tror att det, man måste förstå också, det där har jag haft en ganska allvarlig diskussion med unga kvinnor jag känner mig genom åren, och där är jag lite så här tough love, lite hård. Och många vill liksom, ja, men vi satsar på karriären och vill liksom, ja, men du vet, sträva efter det här och det här. Och då kanske man förklarar lite för dem att det är också vissa villkor, oavsett om det är kvinna eller man. Mm. Om det är så att du vill gå hem från jobbet 5 varje dag, om det är så att när du bara checkar, jag har ju aldrig haft ett sånt liv, så jag kan ju liksom, när folk säger att man får inte mejla efter 5 på fredagen, och sen får man inte börja mejla på jobbet förrän 9 på måndag, då blir jag så här. Shaky liksom. Nej, men det är så här, jag har aldrig levt ett sånt liv. För jag är van när man hela tiden är tillgänglig. Och jag säger inte att det är rätt, men jag tror också att förstå att med ansvar, med kanske en hög lön, med en position och sånt, så krävs ju ganska hårda insatser. Och det är det jag tror man också måste, förstår du, förstå. Och då, man måste vara förberedd. Och det är så oavsett om du är kvinna eller man. För så ser det ut. Det kanske inte kommer se ut som 10-20 år. Då kanske vi jobbar mindre, vi kanske jobbar annorlunda. Men det är väl det också. Och då är det ju jätteviktigt att man inte, att man har en partner hemma, om man har familj och barn som förstår de här villkoren. Att man lyckas liksom få respekt för varandras liv och val. Att hitta det. Att det är mycket sånt som måste liksom lösas. Och där skulle jag säga att vi pratar ju jättemycket om det här med att man ska dela på hushållsarbete och sånt. Och hela det. Och det är jätteviktigt. Men jag skulle säga att det som många kvinnor jag känner upplever ett lika stort problem, det är att man inte har en partner som är stolt över en när man lyckas. Det är också väldigt jobbigt.
Ja.
Faktiskt att känna att man har blivit promotad på jobbet, eller att något har varit roligt, eller att man har fått en utmärkelse och den här personen man lever med liksom inte kan, alltså, ärligt ge den här glädjen man känner på samma sätt som man kanske skulle göra mot honom eller henne.
Nej.
Och det tror jag, det kommer jag tro bli en väldigt intressant diskussion om jämställdhet.
Ja, men och jämställda förhållanden och hela den. Superviktigt.
Absolut. Och både liksom vad gäller det praktiska, men också det här med att inte vara liksom provocerad av att då hustrun i en heterosexuell relation tjänar lite mera eller får förstår du, mera.
Att de tycker det är jobbigt.
Det är, tror jag, det är en stor fråga att debattera.
Vi kanske får spela in ett till avsnitt innan du flyr till Washington. För nu, jag har ju fått uppdrag här i att hålla koll på tiden.
Jaha.
Och vi börjar tappa tid. Eller vi börjar
rinna, jag måste rusa till mitt nästa Washington-möte. Ja, klockan slår 9 där. De är på kontoret nu och drar igång snart.
Precis. Så vi ska spela in en kort teaser och vi har 8 minuter på oss. Vi ska avrunda det här långa. Är det något du känner att vi har...
Vad vi har missat?
Missat?
Nej, inte vara sådär spontan. Man kommer alltid på saker efteråt. Men jag tycker att du har... varit väldigt duktig på att ställa bra frågor.
Ja, det är bra. Jag kämpar på.
Det är fina sympatiet man kan få från mig, att man är så duktig.
Ja, det är bra. Du är van att bli intervjuad också. Så.
Ja.
Jo, men du har ju varit i några intervjuer.
Det sitter i ryggraden.
Ja, precis. Men det har varit jättekul och stor ära att ha dig här. Och så tusen tack, helt enkelt.
Tack så mycket, Fanny.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni känner er laddade för en vecka som kommer. Ha en fortsatt grym vecka, och sen så hörs vi ju på onsdag igen.